Felicia, i det senaste avsnittet så snackade vi om hur vi håller koll på vår privatekonomi. Vi tänkte ta vidare det temat den här veckan.
Ja, och inte nog med det så är det ju faktiskt också internationella kvinnodagen den här veckan. Och det är ju en dag för att lyfta och reflektera och kring jämställdhet på olika sätt.
Så är det verkligen. Och då när man är på liksom internationella kvinnodagen så kan man ju, vi har ju lyft, eller jag vet att du Felicia har lyft förut i samband med det, sådär parekonomi, hur hanterar man sina pengar i en relation. Och i det senaste avsnittet så pratade du och jag mycket om hur vi gör i våra respektive samboekonomier. Men vi kände att vi inte var klara riktigt och ville ta hit Sveriges hetaste par för att höra hur de tänker när det handlar om ekonomi i relationer. Så varmt välkomna till podden, Meira och Oskar från Netflix-serien Love is Blind.
Tackar.
Tusen tack, kul att vara här.
Ja, verkligen hetast, det är liksom dubbel bemärkelse.
Ja, det är inte kanske hetast, utan det är verkligen det hetaste paret. Hur känns det att vara det hetaste paret i Sverige?
Ja, alltså jag tänker, undrar om alla där ute tänker samma sak. Det var det jag tänkte.
Eller mest omtyckta. Ja.
Jag tror inte vi har förstått det själva. Så jag tänker liksom när folk säger så bara, nej.
Men då, för lite bakgrund då. Det här är ju en Netflix-serie, lite noterat om man tycker det är kul.
Ja.
Och den har ju rullat här i början på året, men är inspelad för ganska länge sedan ändå, så att ni har ju liksom hängt ihop under ganska lång tid utan att omvärlden har vetat om det, och sen så fick hela Sverige och kanske världen till och med titta på det här och tycka om er så mycket som ni verkar göra med varandra. Har det varit liksom en speciell period här emellan att liksom leva i hemlighet på något sätt?
Att leva i hemlighet var ändå, det var rätt skönt på ett sätt, för att vi fick lite distans från själva programmet och inspelningen, och vi var ju inte hemliga inför vänner och familj, så vi levde ju livet som vanligt, mer än att vi inte riktigt fick följa varandra på sociala medier och se till att vi kanske inte lägger upp samma saker eller visar varandra. Så den perioden var ändå, det var lite konstig men skönt på ett sätt. Sen blev det ju galet när det väl sändes.
Jag visste, för det var ju som sagt ingen som visste förrän det hade sänts. Jag ska ändå, alltså, jag är ju inte den, liksom, den största reality-hajen. Men att jag blev så imponerad av er när jag tittade på Love is Blind, för att det var så lite drama kring er. Alltså, ni är liksom det mest reko-paret jag någonsin har sett i en reality-serie.
Ja, vad kul att höra.
Och sen såklart kände man ju lite extra när man såg att ni båda var ekonomer och man kände att man kan relatera lite. Men du, Oskar, det var en av de allra första grejerna som du sa i Love is Blind var att du kom in och presenterade dig själv och bara, jag är en sån där tråkig finansnubbe. Och jag kände mig nästan lite kränkt.
Oj, ja. Men
tycker du att du är en tråkig finansnubbe?
Nej, jag gör ju inte det. Och det är därför jag sa det också. Ja, men så här, det här var ju faktiskt någonting jag och Meira bondade över otroligt mycket. Att vi båda jobbar inom ekonomi och finans. Men vi kanske inte identifierar oss jättemycket som ekonomi- och finansmänniskor. Och sen är det inget fel med att vara en ekonomi- eller finanskille eller tjej. Jag är jätteledsen. Det är inget fel med det. Men det var mer så här att
låter ju tråkigt. Det kan man väl konstatera.
Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till någon, eller när de har frågat vad jag jobbar med, så har jag sagt så här, men tänk dig det stelaste som finns. Och de är så här, är det typ accounting eller bank?
Ja. Skattejurist.
Ja, men typ någonting sånt. Men sen har jag försökt förklara för folk att det är ett otroligt socialt yrke många gånger. Ja. Jag jobbar med att träffa människor och har gjort det i nästan 10 år.
Jag tycker ju att det är det coolaste yrket man kan ha, men jag är väl väldigt partisk då också. Kanske.
Det är väl nog alla här då, och för dig då, Meira, som också i programmet så man får inte reda på liksom jättemycket om vad ni verkligen liksom gör, men att ni båda är ekonomer är ju liksom tydligt. Vad gör du, Meira, på dagarna som gör att du kan kalla dig ekonom?
Jag är ekonom, eller redovisningsekonom, och jobbar idag på ett vårdbolag som heter Hedda Care. Så jag sköter ekonomin från ax till limpa för alla bolagen inom den koncernen och har jobbat med ekonomi ganska länge, även om jag alltid visat sidan om gjort massa annat, bland annat skådespelare i Bollywood. Mm. Så att det är, ja, är lite evigt.
Ja, verkligen.
Men har du pluggat ekonomi också?
Nej, jag har ju faktiskt inte pluggat ekonomi. Utan,
du bara ramlade in på det?
Ja, jag tror jag lär mig ganska snabbt och var rätt ung. Och så fick jag täcka upp för någon och så på den vägen har det gått. Och jag har ju tyckt att det var ganska kul. Och så har det varit kul att kunna bevisa för mig själv att så här, trots att jag var så dålig på matte i skolan så kan jag idag minsann göra det här, det här, det här. Så att, det har varit en otrolig resa för mig själv och gett mig väldigt mycket självförtroende, tror jag, inom arbetsmarknaden.
Så men det är ju så sant det här med att man behöver faktiskt inte vara jätteduktig på matte för att kunna vara duktig på ekonomi. Precis. Den myten kan vi slå hål på nu.
Plus minus gånger och delat. Man kommer ganska långt på
lite procent.
Sådär. Mm. Men som ekonom då och liksom jobbar i den här världen, vad var det du kände då med finans-Oscar som du kände att så här, ja, men det här är rätt typ för mig om vi liksom bara tar ekonomi-finansdelen?
Oj. Alltså, det fanns ju så många olika delar av Oscar som jag tror, alltså kopplat till det, som ändå var otroligt charmiga.
Men det var inte kinosen?
Nej, det var nog kanske inte riktigt kinosen. Men så länge jag kunde komma över den biten, alltså först kanske man ser en finanskille och så blir man lite så här, och det är lite det vi nämnde innan, att man kanske har en liten så här förutfattad bild av vad en finanskille är, och så tänker man bank och finans och vissa typer som så här finance bro som klär sig på ett visst sätt. Och så tänker jag så här, jag
vad
är...
menar du? En väst kanske?
Precis, en liten väst.
Gud, ja.
Förlåt, nu avbröt jag den.
Nej, det är ingen fara. Och då, så det var ju de första sakerna jag tänkte. Men precis som Oscar sa så bondade vi ju rätt tidigt, och även om jag glömde bort ett litet tag så hittade jag ju tillbaka till att så här, men finns så mycket mer till honom, och han är en otroligt nyanserad kille, precis så som jag också ser mig själv. Mm. Att ekonomi och finans är, jag tror även för dig, att så, du har tagit dig så långt inom det yrket på egen hand, precis så som jag har gjort. Och sen så är du också så mycket bättre på det än vad jag är, så jag tror att jag liksom så här, såg upp till det på många sätt, och jag tyckte det var charmigt att ha någon som, ibland kan jag vara lite så här kreativ och en drömmare och lite ofokuserad, och där kom Oscar in och var så här, nu kan man göra så här, så här, så här, och så var det lite som så här, nice, då gör vi så.
Men skulle du säga att han är fyrkantig liksom, av anledningen att han är ekonom, att så här, det finns alltid ett rätt svar?
Ja.
Jag bara säger som det är nu, det är okej.
Ja, du är ju väldigt väldigt så här logisk. Ja. Det finns alltid, och jag kanske inte är likadan alltid. Men rätt fyrkantig, det är på ett visst sätt. Och jag uppskattar
tycker
många
du är
gånger.
Fyrkantig kanske inte.
Nej.
Eller?
Nej, alltså nej.
Men logisk.
Ja, men det är logisk. Det jag menar när jag säger fyrkantig. Det är alltså verkligen en komplimang ändå. För att
man behöver inte vara tråkig för att vara fyrkantig.
Nej, nej, precis. Mm.
Och men ni kompletterar ju varandra väldigt fint där. För att du inte... nu kom det där ut liksom fel. Men jag menar bara så här att det är ändå fint att se att du kan se att han är mer än bara liksom ekonomi och finans också. Mm. För det är ju ofta bara en liten del av en själv.
Oskar, vilken del av finansbranschen eller ekonomibranschen hänger du i då? Vad gör du på dagarna?
Jag är ganska ny på mitt jobb. Mm. Så att sen en dryg månad tillbaka så jobbar jag på ett fondbolag som heter Enter Fonder. Och vi är en liten fristående aktör som funnits i 25 år. Men innan det så har jag jobbat i 8 år inom alltså bankvärlden. Allt från storbank till lite mindre. Så jag kanske har varit den här killen som har vita skjortan och tradervästen på sig innan, även fast jag inte har jobbat på ett golv på det sättet. Men alltså, det är också det som jag sa lite i början, att bank och finans är ju otroligt, jag har ju alltid jobbat på kundsidan. Mm. Så att mitt jobb har alltid varit att träffa människor. Och det är ju otroligt roligt. Och den dynamiken med liksom alla olika kunder man får träffa är ju skithäftig. Och nu jobbar jag som kundansvarig på fondbolaget. Så att jag träffar ju allt från er till privatpersoner, institutionella kunder och så vidare.
Det är nog många som lyssnar på den här som känner till Enters fonder, det skulle jag verkligen tro. Men vad kände du då när du lärde känna Meira och förstod att hon var ekonom? Fanns det liksom något fyrkantigt i det här Bollywood skådespelaren som du ändå liksom också föll för?
Lite inne på Meiras spår ändå, att alltså vi connectade så himla mycket över att vi jobbade lite i samma bransch. Vi är ju ändå väldigt, vi jobbar med väldigt olika saker, det ska vi verkligen säga. Men någonting är ju relaterat till siffror. Men sen så kände jag igen mig så mycket i att jag har inte pluggat Handels eller KTH eller sådär, utan jag pluggade IT i USA och att pluggade till pilot. Och sen snubblade jag in i finansbranschen. Och Meira som den här kreativa artisten som bodde utomlands, det var ju det som vi liksom, som var gemensamt för oss båda. Men att vi jobbade inom det här som vi kanske kan titta på och ibland är lite så här, ja, det där känns lite fyrkantigt. Men jag, alltså, jag älskar ekonomi och finans. Jag har gjort det sedan jag var liten. Jag skrev så här bankböcker när jag var liten, innan alla appar och sånt kom. Så där bokförde jag alla utgifter och inkomster jag hade när jag var, ja, alltså när man fick sitt första konto. Mm.
Men på tal om det, hur gamla är ni? Om det är någon som undrar.
Jag är 30.
Jag är 32.
Okej, så ni, vi är ungefär lika gamla allihopa här.
Ja.
Bankböcker har vi ju inte haft, men förutom Oskar då.
Har ni inte?
Nej,
eller de
inte,
här
nej,
noteringshäfterna?
Ja, nej, jag har nog aldrig skrivit i någon, så där är du åldermannen i gänget. Ja. Men apropå bankböcker och liksom det här fyrkantiga då, så det som gjorde att vi bjöd in er var att vi tittade på det här reunion-avsnittet av Love is Blind. Och då tror jag att det var du, Meira, som började prata om eran härliga Excel. Och att det var liksom, det fanns blad med sparande och konsumtion och allting sånt där. Och det var det vi kände då, att för jag och Felicia satt i förra veckan och pratade om det här för vår egen del då i Avanza-podden, och det ville vi få hit er för att höra, hur gör ni egentligen? Mm. Så jag tänker att vi tar liksom avstamp där och dyker in i det här Excel-bladet. Vad hittar man där egentligen?
Vad hittar man inte där?
Ja, nej, det är ju ett otroligt Excel-ark ändå, blad kan vi säga. Det finns ju flikar, finns allt. Vi har ju allt från budget och sparande till lite vart vi vill nå. Nu har vi ju också vi ska ut och resa strax, och Oskar har verkligen spesat vad allt kommer att kosta. Du har ju till och med lagt in vad så här måltider kan komma att kosta. Ja. Så att vi ska se lite så här, vart hamnar vi? Ja.
Alltså ChatGPT och Gemini är skitbra och researcha liksom snittmåltidskostnader i olika länder. Så det är tips om man vill få in det i Excel.
Men finns det en tävling i det här också, att när man har en budget att ni ska slå den här sen också, att kunna komma hem liksom lite rikare än vad ni hade tänkt er?
Nej, inte. Nej. Där är vi inte än.
Går
Nej.
Man någonsin under budget?
Ja, man kan. Man gillar att tävla.
Ja, vi är ju tävlingsmänniskor båda två, men vi har ju också träffats under så här extremt märkliga förhållanden, så att det folk gör på många år har vi fått göra på inte ens ett år. Så vi har nog faktiskt snarare, än fast vi är väldigt så här ekonomiska av oss, så har vi snarare prioriterat att leva ut våra liv nu i början. Så det tycker jag, även fast man har budget där och Excel, så måste man ju tillåta sig själva och göra det. Tycker vi i alla fall. Speciellt i vår situation.
Får man fråga om ni har gemensam ekonomi idag? Ni är ju ändå gifta.
Ja.
För det är, man gifter väl sig på riktigt liksom.
Man gifter sig på riktigt.
Ja.
Ja, nej, alltså det har vi ju. Sen har vi ju också tillåtit varandra att vi har inte alla gemensamma konton.
Nej.
Utan vi har ju enskilda konton och gemensamma konton, och vi delar på det mesta. Och så viktar vi det lite olika också.
För det finns ju väldigt många olika sätt att dela upp ekonomin i en relation. Och jag tycker ju egentligen inte att det finns några rätt eller några fel i hur man gör, så länge det är så att man har pratat igenom det, är överens och båda tycker att det känns liksom fair. Det är väl det som jag brukar så här kommunicera. Sen om hur ni väljer att göra som liksom par är ju jätteindividuellt. Men de vanligaste är ju egentligen att man kanske har gemensam ekonomi på det sättet att man delar på gemensamma kostnader, men sen att man har liksom sina separata sparande och sina separata konton övrigt. Eller att man då har allt som går in på ett konto. Och att det är liksom your money is my money och vice versa. Har ni några åsikter om man, hur man borde göra, eller vad tycker ni?
Ja, så precis som du sa, jag tycker sånt där är väldigt individuellt upp till varje par. Jag tror att det viktigaste för oss har väl, vi har haft några gemensamma mål. Ett sånt till exempel har ju varit att vi kanske vill ha ett till bröllop, om man säger så, eller ett som är lite på riktigt. För det bröllopet vi hade var ju i allra högsta grad en tv-produktion. Ja, och verkligen. Man fick inte bjuda massa män, alltså alla man ville. Vi har otroligt stora familjer, båda två och många vänner. Så sedan dag ett har vi sagt lite så att det vore kul att kunna göra det på riktigt. Och när man har det som gemensamt mål, då är det klart att vi har ett gemensamt sparande. Och sen så kanske vi får spara lite olika för att vi inte tjänar samma. Precis. Så att lite så. Men jag tror också att alltså, vi är väldigt självständiga båda två ändå, har varit det. Vi var singlar väldigt länge innan vi gick in i Love is Blind och gifte oss. Så att man har ju alltid det här behovet av att okej, men det här är liksom så här, det jag är van att lägga pengar vid och där. Ja, vi bryr ju inte oss om så här jättemycket om det, var den andra lägger pengar på. Det är skönt att kunna ha det separat. Men vi jobbar absolut mot samma mål och har gemensamt konto för liksom gemensamma utgifter.
Ja, och lite bara på det temat så tyckte jag också du sa det väldigt bra, att så kommunikation, det är egentligen det som är nyckeln i allt det här. Att vi har ju, vi blev ju mer eller mindre tvingade att prata om ekonomi väldigt tidigt, eftersom det var just ett giftermål som står på spel.
Och det kom hur tidigt är tidigt?
Vem tog första frågan? Liksom?
Jag tror bara vi trillade in på det lite för att ja, men det var vissa saker som man i huvudet hade. Att, men det här behöver vi prata om innan vi gifter oss.
Just alltså typ i kapslarna liksom?
Nej, vi gjorde inte det i kapslarna tror jag.
Nej, jag tror att man i kapslarna ändå någonstans kan förstå. Eller där är det andra saker tror jag som blir mer viktiga. Och det är ju mer lite så här,
värderingar.
Ja, värderingar. Vart vill du framåt? Men när man kommer ut från kapslarna har man ju 6 veckor innan man ska bestämma om man vill gifta sig eller inte, eller ska gifta sig eller inte. Så att 6 veckor är ändå ganska kort tid i jämförelse, alltså så här, ute i den verkliga världen. Men det man lär sig i kapslarna är att du måste ställa de svåra frågorna rätt snabbt. Så att det finns ju ingen anledning att liksom bara, jag vet inte, blunda för det. Så ekonomi, även om jag kanske personligen kan tycka att det är lite jobbigare att prata ekonomi än vad Oscar gör, så kom vi till en punkt ganska snabbt där vi insåg att okej, nu pratar vi om det här och nu berättar vi allt.
Ja, jag tror vi var, vad kan vi ha varit? Alltså det här var när vi var hemma från Cypern igen. Jag kommer ihåg det ganska tydligt. Då hade vi en kväll, alltså det måste några veckor kvar till bröllopet och sånt. Alltså över halvvägs in i det här som vi kallar för experimentet. Så att vi kanske var 70% in eller något sånt där. Och då, som Eira säger, då dammade vi av allting.
Och då la ni bara korten på bordet och sa, så här ser det ut för mig och så här ser det ut för mig.
Och lite på Cypern redan pratade vi om det.
Gjorde vi också.
Att det var också viktigt att trots att det var stelt och tufft och massa kameror och man har precis träffat varandra för första gången och allting kändes jättekonstigt. Så hade vi ju en eftermiddag där ute i solen när vi satt och pratade om det.
Har ni några tips om hur man tar upp frågan med en partner? För att det är ju så otroligt viktigt, kanske framför allt att om man märker att man är väldigt långt ifrån varandra i hur man tänker med ekonomi, så kan det ju bli ett ganska stort problem. Och om man då tidigt kommer liksom underfund med det och kommunicerar kring det, så kan det ju vara mycket tid och energi som sparas och kanske också fällor.
Verkligen. Men jag har väl lite tankar. Och alltså det som gjorde det för oss var ju att vi, ja, men det här med att man bestämmer sig för att flytta ihop. Vi blev ju tvingade att bo ihop, men sen till en början i alla fall. Och sen väljer man ju helt fritt hur man vill göra. Men med ett sånt skede, om man går från att vara singlar och sen ett par som ska flytta ihop, då, det känns ju som en sån naturlig icebreaker någonstans. Att, men nu borde vi prata om det här. För nu ska vi bo under samma tak. Sen i övrigt, hur man tar upp det på ett snyggt sätt. Jag vet inte hur man retoriskt kan göra det. Jag tror bara det handlar om mycket respekt.
Och jag tänker också att det blir ju tecken på att man tar varandra seriöst och allvarligt. Och man kanske ska tänka lite som att man är i det här experimentet och Love is Blind, och att du står inför ett val. Och att säga, okej, ska jag satsa på den här personen nu eller inte? Vart är jag på väg? Och då måste man ställa de här svåra frågorna, för annars vet du ju inte riktigt. Så att jag tror att man får ha lite det mindsetet. Att
vi tvingades fram lite. Mm.
Ja, att inte vara rädd för det. Det visar ju bara att man tar varandra seriöst.
Ja, men verkligen.
Hade det funnits någonting som ni hade känt att så här, men hade den andra personen lyft det här om sin inställning till ekonomi, så hade det varit en dealbreaker för mig?
Nej. Alltså, eller nu talar jag för mig själv, men jag vill nästan tro att det inte var det för dig heller. Och det var så himla skönt att vi båda förstod att det, liksom, när man går in i ett äktenskap, eller jag menar, säga, man, alla gifter sig inte heller, man kanske blir sambos. Mm. Men det finns saker som är betydligt viktigare än just det. Och att man, ja, men återigen, att det finns den här respekten, och samtidigt att man, det löser sig. Mm. Så att man, då, när vi gifte oss, då var det så här, vi gifte oss med varandras färdigheter och allt man har, men också med varandras, jag vill inte kalla det problem, men liksom bagage man har på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara ekonomiskt, utan, men ibland är det för vissa personer där ute. Men det är ju åtagandet någonstans när du gifter sig, och det måste man verkligen ha med sig, att du kan inte bara gifta dig med de bra sidorna hos någon, utan med liksom sånt man kanske behöver jobba på också. Så säg att vi hade haft olika inställning, det har vi ju kring vissa så här saker, till exempel vi lägger pengar på, men det är inget som är så här, skälper en relation direkt.
Nej, och respekt tror Precis. Jag. Jag tror att för mig hade det kanske varit en dealbreaker om jag kände att min partner, alltså oavsett situationen, men att vi pratar om det och så känner jag att man inte riktigt respekterar varandra. Mm. Att det är väl där.
Att man värdesätter olika saker kan det ju också vara. Mm. Du kanske lägger jättemycket pengar på en sak, men din partner lägger jättemycket pengar på någonting annat.
Jo, men ett typiskt exempel för oss är att jag kanske lägger mer pengar på prylar och du mer på smink och hårvård. Mm. Alltså den är ju väldigt... Och jag som grabb tycker att ja, men det här är ju självklart att jag ska lägga pengar på, och du som kvinna kanske inte tycker det är lika självklart, men du har dina saker.
Mm. Det är väldigt vanligt.
Det är jättevanligt. Men vi har ju ändå kunnat kommunicera kring det och försöker hitta någon balans. Att ja, men jag behöver kanske inte lägga på lika mycket prylar, och du kan liksom i vissa fall tänka, behöver jag köpa liksom så här många klädesplagg eller vad det nu. Alltså, det blir ju...
Men vi vet ju också att du har ganska många kostymer, eller hade. Hur många kostymer hade du egentligen?
Ja, men det vet ju ni som är i finansbranschen. Sånt här samlar man ju faktiskt på sig år ut och år in, och sen så betyder ju inte det att allting passar eller ser snyggt ut, och det är så här kostymbyxor som har gått sönder i någon söm, och så tänker man att man ska laga dem istället för att köpa nya, så blir det aldrig av. Men jag hade nog uppåt 15-20 stycken.
Vad gjorde du av dem då?
Ja, men det var ju många som inte passade när vi gjorde lite inventory i samband med att vi skulle flytta ihop, och då sålde de.
Har du något tips? Alltså, det är lite sidospår här, men har du något tips om hur man säljer herrkläder second hand? Det är inte så lätt.
Nej, det är faktiskt inte lätt. Och det var första gången jag testade att sälja. För annars har jag kört på de här, det finns så här uppsamlingsappar typ, och hemsidor. Mm. Och bara för att det är enkelt att ja, men du kanske får några kronor ut från det. Men annars doneras det eller återvinns det, tycker jag är fint. Men jag körde Marketplace faktiskt. Mm. Och Meira var... Även fast de inte riktigt passade, så gjorde vi så gott vi kunde. Att vi satte på dem på mig, så fick du fotografera när jag hade dem på mig.
Ja, och sen så presentation är viktigt. Exakt. Ja. Ska vi få de här sålda, kan det inte bara vara liksom så här
att de ligger.
Nej, att de ligger, utan det skulle vara snyggt, och det gick ju bra.
Ja, det gick bra. Nästan alla utom fyra.
Fick du signa någon?
Nej, det här var innan Love is Blind. Ja,
det var
faktiskt.
Innan det kom. Ja, just det. Så det var dubbla priser kanske.
Ja, kanske. Jag borde ha väntat.
Jag
tog för mycket plats.
Men en fråga som vi var inne lite på var ju det här hur man ska tänka med ekonomin när man tjänar olika i en relation. Hur tänker ni kring det? Om ni har några tankar?
Ja, vi har väl... Alltså det är samma där, att det finns ju en miljon olika sätt att göra det på. Men våran grundtanke är ju ändå att försöka vikta det på något sätt. Och det kan man ju göra på olika sätt. Men i den här Excelen som vi har byggt, eller som jag kanske har byggt. men då har vi valt att vikta det. Men vi viktar det väl mer åt hur mycket vi sparar egentligen. Att det är en av oss som tjänar mer lägger undan.
Till ert gemensamma sparande?
Ja.
Och liksom i den frågan för någonting som jag och min sambo pratar ibland om är sådär att det är så himla lätt när man går in i en relation att pengarna är någonting som man värderar, för att det är så lätt att se liksom en siffra, den ena siffran är högre än den andra och sådär. Men sen när finns det en massa andra saker man bidrar med i en relation som inte går att mäta liksom på samma sätt. Har ni kunnat liksom prata om det också för att få liksom någon form av liksom jämlikhet i relationen? För det är ju inte alltid så att man alltid bidrar med liksom exakt samma sak 50-50. Nej. Pengar som liksom någonting annat. Hur resonerar ni kring sådana saker? Har ni några tips till lyssnarna?
Bra fråga.
Ja, svår fråga, men absolut. Vi pratar ju, alltså var det någonting vi började prata om rätt tidigt, är det ju till exempel familj, alltså det pratade vi om dag ett i kapslarna på vår 8-minuters speeddate. Och det är en sån fråga där man kanske inser att man framåt kommer behöva lägga lite olika tid eller lite olika engagemang i. Och du och jag har ju pratat väldigt mycket om att så här, vad finns det för faror och fällor, och se till att inte hamna i dem. Så att ja, vi pratar om det, och jag tror att man inser att båda måste lägga men att man lägger olika mycket i det och att uppskatta det liksom på samma sätt.
Jag tycker ändå det verkar som att ledordet i allting är liksom ömsesidig respekt och kommunikation.
Ja.
Och det löser typ de flesta problemen oavsett hur man löser det rent praktiskt.
Ja, definitivt. Ja, nej, men vi kommunicerar jättemycket med varandra om allting. Och ekonomi är en del, familjen del och allt möjligt. Och så Excelen också. Hur den ska utformas.
Och någonting som man liksom pratar mycket i relationer kan ju vara så här liksom, ja, men hushålls sysslor liksom, städa, diska, fixa, dona, alltså liksom så här, sånt kan man ju väga in liksom på samma sätt som man väger in liksom det ekonomiska. För allting har ju liksom ett värde och då behöver det inte vara att liksom gör man en insats med och städa hemma så är det mindre värt än den som tjänar mer pengar, utan liksom att allting ska göras och hur man fördelar det upp till varje par helt enkelt.
Däremot tycker jag inte att man kan tänka så att om man tjänar mindre att man känner att man ska behöva kompensera det genom att göra fler hushållssysslor, för det är ju en väldigt vanlig, framförallt kvinnofälla.
Absolut.
Den ena kanske tar in alla pengar och då förväntar den personen, det kan ju vara liksom både mannen och kvinnan, att den andra personen ska göra allt annat som kompensation. Nej, liksom.
Exakt.
Sen det som vi pratar väldigt mycket om, det är ju att man, även fast man är ett par, så kanske man som personer och ensamma individer i det förhållandet är väldigt olika i livet. Och där har vi pratat väldigt mycket om hur man kan växeldra i en relation. Och det kan ju ha allting, alltså framförallt karriär är väl ett sånt som är väldigt tydlig kvinnofälla. Och det har jag verkligen fått känna på mycket när jag har jobbat i bank. Där man ser det här first hand när man tittar på pars ekonomier. Hur det är jättetydligt vem det är som kanske har gjort avkall på sin karriär och vem det är som har jobbat. Och sånt där kan man ju alltid avtala runt och sånt där också. Så att om det blir en separation så blir det ändå jämnt på sista raden när man delar på alla tillgångar och sånt där. Men sånt där kan vara jättesnårigt för personer att liksom leta sig runt och ens liksom läsa på om. Men vi har ju verkligen pratat jättemycket om det här med hur vi kan stötta varandra karriärsmässigt. Jag bytte ju jobb ganska nyligen till exempel. Meira var en jättestor stöttepelare där med, då var det ju liksom inte, handlade inte om det ekonomiska, men det handlar ju snarare om den här emotionella och stöttande supporten. Och sen kommer det säkert liksom lägen där man vill göra olika karriärsval och vägar. Det kan ju påverka det ekonomiska. Då kanske någon annan får ta en större roll. Det är inte statiskt under en livstid, tror jag.
Nej. Och du, Meira, var ju inne på det när vi spelade in här, att du har ju spännande saker framför dig karriärsmässigt helt enkelt. Och det är kanske någonting du vill berätta om här också.
Ja, absolut. Jag har väldigt nyligen här sagt upp mig från mitt
ekonomiskt. Alltså, jag applåderar, men det är ju för att det känns som att det är för att du ska göra någonting som du vill göra mer.
Precis. Jag har ju alltid velat jobba kreativt. Eller så här, jag har alltid arbetat kreativt men inte riktigt kunnat livnära mig på det. Och för mig har min största trygghet varit mitt jobb. Mm. Och jag har alltid varit så tacksam för det, att jag har haft det. Men har drömt om att kunna få göra mer kreativt helt enkelt. Och det var ju ett skitläskigt beslut att ta. Och där är jag så tacksam för Oskar. Han kom ju in med sin Excel där och var lite såhär, Meira, vad är det värsta som kan hända om du säger upp det? Så tänkte jag, men tänk så kan jag inte bidra, så kan jag inte betala mina räkningar. Alltså så här, tänk om man hamnar där. Och då drog Oskar fram Excelen med våra utgifter och så la han in så här, för där står ju våra intäkter och så bara lön. Och så satte han in en nolla på mitt namn och bara, även om du drar in noll, absolut ingenting, så har vi så här mycket kvar sista raden. Så att,
det är ju fantastiskt. Mm,
ja, så att bara kunna se det svart på vitt, så där är jag väldigt tacksam för Oskars Excel-aura. Mm. Men och
hon är jättemodig. Det måste jag, alltså, det måste jag säga. Det är jättemodigt. Och det här är också någonting som jag har sett. Att män generellt tar ju mycket större risker. Mm. Både i sitt sparande, det vet ju ni på era plattformar. Det kan ni ju se på alla staplar.
Ja,
men också entreprenörskap. Mm. Så jag är så här, jag är så imponerad av dig.
Jag med, jag hejar. Mm. Kvinnligt ägande behövs verkligen. På alla sätt och vis. Vi verkligen. Behöver äga mer aktier och bolag och våga driva vårt eget. Så stort lycka till.
Tack så jättemycket.
Verkligen.
Vill du berätta mer vad du liksom ska göra, eller är det vänta och se?
Man har nog sett en del redan när man följer mig på mina sociala medier.
Ja,
men,
annars får man göra det.
Ja. Jag har ju startat eget och kommer satsa mer på all typ av kreativt skapande, vare sig det är sociala medier och content creating eller om det är dans och tv.
Jag ska precis fråga det. Kommer du fortsätta dansa?
Ja, alltså det enda jag vill. Jag älskar ju dansa. Så tänker jag så här, får jag dansa
mer?
Nu
har jag tid
för det. bara få göra allt sånt som jag tycker är kul. Och jag känner att nu har man ju världens möjligheter och jag är så tacksam för det. Och även om det var läskigt att lämna den tryggheten, så insåg ju jag att när vi gick in i det här, att min trygghet nu är ju på många sätt Oskar.
Mm.
Och att man inte är ensam. Och det är väl kanske det finaste med en tvåsamhet.
Mm.
Och delad ekonomi och allt sånt här man går in på. Att det är, man är aldrig själv.
Nej. Nej. Och det är det som är, och vi kommer tillbaka till det som jag var inne på tidigare då också. Att när du sätter liksom noll i den där kolumnen Oskar och säger liksom att men även om du skulle tjäna liksom noll, så klarar vi det här ihop. Och att det är det som är det häftiga. Att då värderar man ju liksom inte det ena jämfört med det andra, utan man gör ju allting tillsammans och ansvar för det ihop liksom.
Mm.
Det är ju toppen.
Och verkligen.
Det låter som att det kommer inte bli noll i den där, men även om det blir det så kan du satsa, men det låter som att det kommer bli mycket mer.
Ja,
och det är ju så pass fint.
Ja, och det absolut, absolut värsta som kan hända, det är liksom, det finns ju, man kan ju alltid börja jobba igen om man inte vill vara egenföretagare längre. Men återigen där med växeldra, tror vi är jätteviktigt.
Väldigt fint i en relation om man kan ha det så. Som sagt, att man stöttar upp för den ena när det behövs och den andra och vice versa.
Ja.
Men ni var lite inne på det också, sådär, när man kommer till det stadiet, om man vill utöka familjen. Det är inte alla som vill eller kan. Och sådär. Men har ni pratat om det någonting i liksom en heterorelation också? Sådär, där det kan, om man vill ha barn, att du menar att du skulle bli gravid och kanske föda liksom ett barn, att det skulle påverka din karriär. Har ni pratat om såna här saker?
Ja, till viss del. Alltså, vi har ju pratat om att skaffa barn i framtiden. Det har vi gjort. Sen, det är ju en bra, alltså det här med hur påverkar det möjligheten till att jobba?
Mm.
Det är ju verkligen, det hamnar ju nästan alltid, liksom, eller inte alltid, det hamnar alltid, men 90% kanske hamnar ju på kvinnan där. Det är hon som gör avkall liksom med på väldigt mycket på grund av att det är du som ska föda i så fall. Jag tror vi är väldigt medvetna om det. Sen har vi, det finns ingen Excel för.
Nej.
Utan det får vi, jag vet inte vad du har för tankar kring det. Men.
Ja, nej, och det är liksom så, vi har pratat om det, men i och med också att vi träffades på det sättet vi gjorde och att allting har gått så snabbt, så har vi ju sagt någonstans, gett oss själva en liten tidslinje, en tidsram.
Mm.
Och just nu är inte det någonting vi pratar om jättemycket, men det starkaste verktyget jag och Oskar har är ju vår kommunikation. Mm. Det insåg vi dag ett in i de här kapslarna, så att jag känner mig inte orolig. Och jag har nog aldrig gjort det, utan jag vet att när den dagen kommer och vi börjar försöka, då, då är det ett samtal vi kan ha då. Mm.
Man lämnar ingen i sticket.
Nej. Men jag började barnspara för flera år sedan.
Berätta mer.
Ja, men tyvärr så är ju till exempel bostadsmarknaden som den är i det här avlånga landet. Så att med den vetskapen så kände jag att ska det finnas en chans för framtida barn så vill jag börja tidigt. Mm. Och man ska inte behöva göra så, tycker jag.
Men, vad ambitiöst av det. Ja, spara till ett barn som inte finns.
Ja. Nej, men jag var så här.
Nej, alltså, jag dömer inte. Jag tycker det låter toppen.
Och det, sen är det så här också. Det är inte alla som har de möjligheterna att göra det. Alltså, det är ju pengar man sätter undan för någonting väldigt långt i framtiden. Och speciellt någonting hypotetiskt.
Mm. Sen kan du ju använda dem till något annat. Om
ja,
du skulle...
de är inte låsta på något sätt. Utan de finns ju där. Men det har verkligen känts som ett heligt sparande. Att det här är den sista... liksom, transchen på något sätt innan allt går åt helvete. Att har alla depåer tömts och det är det här som är kvar, ja, då finns det, men den här vill jag inte tumma på. Så att,
Hade du sparat till bröllopet också?
Nej, det hade jag faktiskt inte, för jag trodde typ inte att det skulle hända. Av någon anledning. Det är konstigt att jag tror att barn skulle hända då, men ja, jag vet inte.
Jag har faktiskt vissa kompisar som sparar till bröllop som inte har en partner än. Ja. Och det kan man ju också göra. Alltså, ja. Om man har en väldigt stark dröm om det här vill jag göra någon gång, så varför inte?
Varför inte?
Det är motiverande. Vi har ju lite frågor. Dels har du ju skickat, gjort en frågelåda på din Instagram. Där
otroligt vi engagemang.
Ja, det är väldigt kul. Men innan de får ställa sina frågor så vill jag ställa mina frågor. Mm,
kör.
En sak som ni också tog upp i programmet är ju det här att det är första gången ni är sambos. Mm. Ni har inte haft någon partner tidigare som ni har bott med. Hur skulle ni säga att ekonomin har förändrats från det att ni var singlar tills nu när ni faktiskt till och med är gifta?
Ja, vill du ta den?
Eller så här, man, dels så här börjar man ju dela på ganska många kostnader, så vi har haft mer pengar över. Och då har ju vi karpat det väl mycket. Men det är också lite som du var inne på, att vi fick ju aldrig riktigt dejta, utan så här, vi var gifta och sen kände vi att vi har ju knappt gått på några egna dejter utan kameror.
Det är inte rest, ja, förutom Cypern då, när du hade en kamera ens, nästan hela tiden.
Ja, så att till en början så förändrar ju ekonomin på det sättet att vi spenderar nog lite mer. Men det är jag glad att vi gjorde. Mm. Så att,
ja. Ja, men vi tillåter oss själva att göra det.
Alltså efter, finns det utrymme till det, så det är ju ingenting som säger att man inte kan göra det.
Nej, och vi var ju också väldigt medvetna om att det inte är så här vi ska leva våra liv tills vi dör. Med den här spendraten. Utan det här är någonting vi tillåter oss själva att göra kanske under ett första år. Mm. Just för att, alltså, att gå och gifta sig så som vi gjorde är väl, alltså, det är otroligt få människor som gör, skulle jag säga. Och vi kände att vi hade missat mycket som vi ville ta igen. Så att då har vi...
Men har ni rest en del? Vi har ändå sett lite på Instagram, även om ni inte får dela så mycket för en på senare tid.
Nej, precis. Jag försöker dela i kapp lite. Ja, nej, men förra året var det ju många resor.
Mm. Eller var det liksom resor eller ut och äta? Eller vad var det pengarna... spenderades på?
Ja, alltså resor ut och alltså dejta en del, alltså på våra premisser. Mm. Vi skapade ju ett gemensamt hem, så det kostar ju också pengar.
Mm. Skruva IKEA-möbler så,
ja. Ja, absolut. Ja, du har sett allting.
Ja, så jag känner mig som en liten stalker här.
Nej, men det är ju meningen att man ska titta på det. Så, att, så att det är helt rätt. Ja. Ja, gud, IKEA, hur många gånger var vi där? Det vågar vi knappt räkna.
Jättemånga gånger.
Mm. Nu sitter jag här och har jag tittat för mycket?
Nej.
Nej, men det är ju också alltid kul att läsa på lite om gästerna som kommer hit, såklart. Så att, det kan vara så att jag har gjort lite extra research de senaste dagarna.
Ja, men vi uppskattar det.
Men vill du ställa några frågor, Filip?
Ja, men det gör jag så gärna. Som sagt, Oskar, du la ut på din Instagram och fick in hur många frågor som helst. Och när man scannar igenom de här så märker man ganska snabbt att vi har touchat på väldigt mycket. Men en sån fråga som har kommit är ju om eran sparkvot. Jag tänkte det kanske liksom får bli den sista delen i det här som vi liksom pratar om sparande och investeringar, för det är ändå det som är core här på Avanza, det är det vi är bäst på, och det var det som triggade igång mig mest när du Meira lyfte det, att det fanns sparande i den här Excelen. Så vi kan ju börja med det, om ni är bekväma att berätta om er sparkvot, hur mycket spar ni helt enkelt, och inte i pengar utan i förhållande till de pengarna som ni drar in.
Men återigen, nu i början så har vi ju liksom, mycket har ju gått till att göra våra liv egentligen.
Göda er relation.
Göda relationen. Men i det vi har liksom budgeterat för, då är ju kvoten alltså procentuellt, vad kan det vara? Alltså den är ganska hög, det är kanske en tredjedel av disponibla inkomsten som ligger inne där. Mm. Och då tycker jag ändå inte att vi har varit för snåla med, återigen med bostadsmarknaden. Vi är få, alltså väldigt få förunnade i liksom Stockholms innerstad som har förstahandskontrakt, hyresrätt. Så vi har inte varit påverkade av, och ni bara, precis.
Får vi flytta in imorgon?
Ja, vi är, givet att räntor liksom indexeras upp, men det är inte alls på samma nivå som om du går från 1,20 på en bolåneränta till 4,60.
Alltså, jag känner det.
Egentligen. Nej, men så att det har ju gjort också att vi har faktiskt liksom, det har gett oss väldigt mycket utrymme.
Ni bor billigt.
Ja, det gör vi.
Det är ju nyckeln till att kunna spara mycket.
Ja, och det är jättesvårt i storstäder. Det spelar egentligen ingen roll var någonstans i världen du är, men Stockholm är ju ganska unikt ändå på många sätt.
Ja, det är dyrt.
Ja.
Men känner ni, för liksom en tredjedel av pengarna man tjänar är ju jättemycket. Som tumregel brukar ju vara 10% och så kan man leva för de resterande 90 då. Så 30 är liksom jättemycket. Är det viktigt för att liksom spara mycket? Känns det bra i magen?
Jag tror inte att det viktiga har varit att spara mycket, utan jag tror för oss, så här, igen, allting har gått jättesnabbt i den här relationen, och så kände vi lite att okej, vad är målet just nu? Kanske är det att spara till bröllop, och sen också annat vi vill göra och känna att vi kan leva det livet vi vill. Och så vill man ändå få till det ganska snart. Jag tror i andra relationer kanske man tar flera år innan man gifter sig. Och så kan man spara som par ganska länge innan det kommer någon mega liksom, utgift på det sättet. Så för oss har det varit att vi kanske tänker att vi lägger lite mer krut nu. Och så behöver man ju inte göra det sen på samma sätt. Jag tror inte det är hållbart att hela tiden alltså, spara en tredjedel.
Vi har ju, som Meira säger, vi har ett väldigt tydligt sparmål. Och det, om vi fick välja, så ligger det ju väldigt snabbt i tiden. Så att vi får inte börsa med oss där heller, eftersom det blir på konto.
Just det.
Eftersom det är nära i tiden.
Det var faktiskt min följdfråga. Hur delar ni upp sparandet? Är liksom allting till samma mål, bröllopet då? Eller har ni flera olika typer av sparanden?
Just nu så, återigen, det är stenhårt på det kortsiktiga målet för att liksom kunna nå det. Och då känner vi inte att det är värt att ta de riskerna, speciellt alltså på börsen till exempel. Och speciellt inte nu när du ändå får en riskfri ränta som är ganska hög, som du inte har fått tidigare.
Jag tänker helt rätt, det kortsiktiga sparandet på sparkonton kommer också tipsa om att man kan sätta upp sparmål i Avanza-appen för de som är intresserade av det. Även gemensamma sparmål.
Absolut.
Och det är en fantastisk funktion för att då säga att man har varsitt ISK, investeringssparkonto, så kan man liksom koppla ihop dem så att man juridiskt äger sitt eget ISK även om man sparar tillsammans.
Det är smart.
Så för oss som är sambos så är det ju ett bra sätt att göra så att det blir jämställt.
Sambos och avansianer, för det kan sambos man inte göra. Sambos och
avansianer.
Ja. Alltså, sambos här och men såklart även om man är liksom gift också sådär, om man båda vill kunna vara engagerad i ekonomin. Det pratar vi också mycket om, att historiskt så kan det vara lätt att det liksom är mannen som tar hand om ekonomin i en heterorelation och att det finns ett jättestort värde av att liksom båda kan vara engagerade i det. Och om vi liksom tittar då på det långsiktiga, det här barnsparet kanske då i alla fall är långsiktigt. Är det också på sparkonto eller
nej.
Är det tänkt annorlunda där?
Ja, nej, men det är tänkt annorlunda. Det är ju sparande långt fram i tiden så att definitivt mycket högre risk. Jag kör småbolag rakt igenom egentligen. Hade jag fått välja så hade jag ju kört ännu längre ut på skalan egentligen. Men barnsparet, det kör jag på ISK i det här HSB-bosparformatet för att både få köpoäng och få avkastningen.
Du har tänkt på det?
Jajamän, alla vägar ska vara öppna.
Meira, hur har du liksom haft ett långsiktigt sparande liksom sen innan, eller var det här en värld som Oskar öppnade för dig med ja, som då har jobbat ännu närmare det i sitt jobb?
Det här var definitivt en värld som Oskar öppnat upp för mig.
Vad tycker du om mer?
Nej, men jag tycker att det är fantastiskt. Och lite som Oskar ofta pratar om, att som kvinna så är det här inte riktigt samma, man har inte samma fokus på det. Och sen tror jag också för mig, lite där jag kommer ifrån och min bakgrund, jag tror så här, är i en familj, eller mina föräldrar flydde alla ett krig och kom till Sverige, så här, fokus har alltid varit att bara överleva. Och det är lite en sån miljö jag är uppvuxen i, att så här, du ska klara dig, och man vet inte hur morgondagen ser ut, för att de har kommit från en ganska tuff bakgrund. Så mitt mål tidigare har också alltid varit bara så här, överleva, samtidigt också drömma, bo i Indien i 5 år, spara dig inför det, och sen så slösar man de pengarna där, och sen inte slösar, men liksom
investerar de där.
Ja, precis. Ja. Men och inte vågat tänka längre än så. Men och jag tror att det kanske är en fälla man hamnar i lite som kvinna, så att jag är väldigt tacksam för att Oskar ändå pratar om det här så mycket.
Det ger ändå lite perspektiv. Det är ju ett privilegium att ens kunna spara. Så det är väl någonting vi alla ska vara tacksamma för. Och som sagt, för vissa är det ju bara att överleva som är prioriteringen.
Ja.
Men inspirerande. Har du varit i, var det Indien du var i?
Ja, precis. Jag bodde i Mumbai i 5 år. Åkte fram och tillbaka. Sommarjobbade i Sverige ändå på somrarna. Då som ekonomiassistent.
Men då har man ju också ett väldigt tydligt liksom, sparmål.
Ja.
Och jag brukar tipsa om det, att känner man att det är svårt att spara, försök vara så här att det ska uppfylla någon dröm som jag har. Det är mycket lättare att spara då om man har någonting konkret framför sig, att jag vill till Indien eller jag vill gå den här dansskolan eller vad man nu vill göra.
Precis.
Sparmål i appen.
Sparmål i appen. Och sen insteg på börsen är ju, alltså jag förstår, det kan vara jättesvårt för många att veta hur man ska göra. Och sen tyvärr, alltså senaste åren kanske, alltså informationsflödet är så här eller så här stort, det är gigantiskt, men så ska du försöka ta in det och konkretisera ner det, samtidigt som du ser massa andra lägga ut på sina sociala medier hur de har gjort liksom 100% avkastning på ett år, så bara, aha, jag vill också, så får man lite FOMO.
Dålig idé
verkligen. För att ja, det kanske är rallyn, du vet inte de underliggande faktorerna, så att jag fattar varför man kanske inte vågar liksom satsa, oavsett liksom om det är fond, aktie, krypto som vi håller på. Alltså det finns ju hur mycket som helst att hålla på.
Men hur är ditt intresse för börsen?
Högt, mycket högt.
Så skulle du säga att du följer liksom dagligen?
Ja. Jag prenumererar på alla olika makroutskick, och så har jag mina fondförvaltare, de sitter ju bakom mig, och de som handlar. Mm. Så att det är ju morgonmöte måndag och fredag, då går vi igenom sånt som händer både ute i världen och sen lite mer på mikronivå, men också man hör ju dem liksom gasta om allt möjligt när en rapport kommer in eller om det är något, liksom någon trade som ska göras.
Jag relaterar, inte för tradesen, men pushnotiserna, bara nu händer det här.
Ja.
Får bara kolla på Bloomberg hemma.
Ja, kolla. Alltså det här är så imponerande.
Intresset växer.
Ja, Bloomberg TV kommer upp så här på när det kommer upp. Så att jag bara, Meira, vad tycker du om kursen på Brent just nu? Ja. Hon bara.
Men jag tänker att du, Meira, har en jätte-edge i Indien då. Det är ju en jättespännande tillväxtmarknad som jag har gått jättebra i ganska många år och växer i popularitet. Vad tycker du om Indien som land att investera i?
Nej, men jag tänker så, även fråga.
Nej, men om man liksom har varit där mycket så kanske i alla fall liksom har en känsla, för det är ju någonting som man ibland kan fundera kring, fondförvaltare och sådär, som så man sitter i Sverige och ska fundera på vilka bolag i någon annanstans i världen som är bäst. Ganska svårt när man liksom inte är på plats, så du har ändå liksom varit i Indien mycket. Vad är liksom dina intryck av liksom det landet, om du liksom ska jämföra med Sverige? Det känns som att det är så himla annorlunda.
Ja, det är det. Det är otroligt annorlunda, och sen så tror jag också att det är lite man kanske har en bild av Indien och indier eller kulturen. Det kan ju både vara liksom så här, Bollywood eller så, mm, något helt annat.
Jag tänker på kossor.
Precis, det kan vara kossor, det kan vara maten, eller så kan det bara vara att det är jättemycket folk, jag vet inte. Men jag tror att det är lite underrated egentligen.
Mm. Att ja, Indien
är, precis, ja. Indien är ju fantastiskt och det är ju så stort och så många olika människor. Och då finns det ju också en otrolig kompetens där, mm, borta. En enorm bredd i allting. Så att för mig, när jag var i Indien och särskilt Mumbai, det är ju en stad som aldrig sover. Och man kan verkligen få en del av allt. Och jag älskar det. Och jag älskar sådana miljöer och många olika människor. Så jag tror att man generellt inte ska vara rädd, mm, för Indien. Det är man kanske inte. Mm. Men ja, just det här.
Det är spännande.
Nya. Mm. Ja. Mm.
Ja, och det är just det där som är så kul tycker jag med investeringen. Just att vi pratar ju ofta om att man ska göra sin egen analys. Och det där är ju verkligen att göra sin egen analys. Så att man förstår om man köper det med någonting man har koll på. Så kul att höra.
Har vi någon sista... Nej, sista fråga.
Vi har ungefär 350 sista frågor, så vi får nog pausa här helt enkelt.
Det är kanske så att ni får komma tillbaka någon gång, så får vi svara på resten av frågorna.
Ja, jag menar det.
Kanske blir tredje och fjärde programledaren i Avanza-podden.
Exakt. Ja, det hade varit något.
Känner ni att ni har fått liksom, berätta allt som ni vill? Vill ni tillägga någonting?
Världens största ämne känns det som. Man kan ju prata om det här i evigheter. Men nej, så jag tyckte
det var... Kanske något tips till någon som är i en ny relation.
Ja, alltså mitt tips från någon som liksom inte haft jättestort intresse för det här förut och kanske varit lite rädd för den frågan, så är det väl att inte vara rädd. Mm. Att våga ställa de svåra frågorna, våga intressera sig för saker som annars kanske känns jättesvåra. Mm. Och jag är ju så glad över allt du lärt mig och liksom det här utbytet. Och sen har vi liksom haft utbyte på andra sätt. Har du fått lära dig massor med just
dans.
Ja, ja, det kommer mera.
Ja. Så våga.
Ja, och mitt tips i så fall då, lite som man i det hela som kanske många gånger vågar ta de här riskerna mer och vissa, ja men jobb, det här är ju en mansdominerad bransch till exempel, att ha den respekten åt andra hållet, att kanske inte ta någon så här översittarposition eller så här, ja men bara för att inte du kan och snacka lingo som ingen förstår, utan liksom kanske sänka tröskeln lite och få upp det här intresset både i en relation men sen så här, i allmänhet också, det skulle behövas. Mm.
Jag håller helt med på det sista där, att försök få med den parten som är lite mindre intresserad försök göra den intresserad. Sen klart man ska tvinga på någonting.
Nej.
Men att så här, smyga in det lite grann. Mm. Involvera.
Definitivt. Mm.
Tusen tack för att ni ville komma hit. Det har varit en underbar timme. Mm. Och ni är varmt välkomna tillbaka. Så lycka till i relationen om ekonomin och sparandet. Företagandet, allting. Ja. Det är så mycket. Ni måste ju komma tillbaka snart och berätta hur det har gått.
Ja, det får vi göra. Tusen tack, jättekul att vara här.
Tack så jättemycket, hörni.
Ha det bra. Ja, Felicia, nu har vi vinkat av Oskar och Meira. Vad tyckte du om det avsnittet?
Alltså, de är ju så härliga.
Alltså, det var... Man var ju liksom nervös innan för att man kände att man skulle liksom bli starstruck. Jag har ju spenderat, och du också, så många timmar man kan med att liksom följa de här personerna och andra deltagare. Och då är man lite extra liksom på hugget när någon kommer hit. Så att nu känner man så här.
Ja, men det var pirrigt. Och jag sa ju det, att jag har alltid varit lite skeptisk till reality. Ja. Det sitter långt in för mig att titta på. Men alltså, det var otroligt bra säsong av Love is Blind. Jag kan faktiskt rekommendera det. Och framförallt bilden man får av Meira och Oskar.
Ja, men, och man känner ju verkligen sådär att när man tittar på sånt där program så tänker man undrar hur de är liksom bakom kamerorna. Och nu har ju vi liksom fått testa dem på pulsen, både framför kamera och micka, men också utanför. Så himla trevliga.
Ja, de är alltså verkligen exakt likadana som de ger sken av. Och jag ser ju upp till Meira så mycket, för jag tycker att hon är så liksom lugn och pedagogisk och trygg i sig själv. Så att,
häftigt att bli egenföretagare.
Ja, men verkligen.
Det är liksom, ett av de coolaste liksom, moden man kan ha, att liksom ta det steget. Så det är väldigt häftigt.
Kommer stötta henne in i kaklet.
Ja, men sen är det ju så här. Vi glömmer ju alltid en sak. så även denna dag. Så kan du se till att vi wrappar ihop det här på rätt sätt nu.
Här kommer risktexten. Tänk på att det kan svänga. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har varit ett lönsamt sätt att få pengarna att växa över tid. Eller det har varit det historiskt. Men vad som händer i framtiden, det vet ju ingen. Så, då fick vi med dig också.
Jajamän. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Får vi se om det är bara du och jag eller någon gäst kanske.
Ja, det får vi se.
Det märker vi.
Ja.
Ha det bra.